Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i er favoritserie i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans. Fast idag är vi bara två. Jag som pratar nu heter Max. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Och med mig har jag denna vecka Grime.
Hallå, hallå.
Albin har bestämt sig för att ge legitimitet till strejkbryteri och deltar därför inte i poddinspelningen idag. Vi kommer naturligtvis att ha den sedvanliga kampsessionen när han återvänder.
Ja, det... Nej, vad ska man säga? Det är... skuffande mangel på viljestyrka för Albin.
Nej, det är såklart under all kritik.
Ja, jag ser att han har postat i Discorden att han blev informerad om detta efter att föreställningen hade begynt.
Ja.
Det gör det ju kanske lite vanskligare.
Jo.
Men... ja. Det har skett saker och ting.
Ja, precis. Vi har lite uppdateringar på saker vi diskuterade förra veckan.
Ja, den första är ju inte alltså, en direkt uppdatering, men en skandal som är lite i samma genre som då vi diskuterade förra veckan.
Mm.
Efter att man har sett lite nöjare på masteruppgavene till... tidligere minister for høyere utdanning Sandra Borch og forløpig fortsatt helseminister Ingrid Kjerkol, så er det noen andre masteroppgaver som også har blitt sett på nytt. Eller en masteroppgave som man har sett etter og konkludert med at den ikke finnes.
Nei, det er jo... synd när det händer.
Ja. Du husker kanske Sindre Finnes, gift med Erna Solberg. Och...
hur kan man glömma ett sånt namn?
Ja. Tilltalt eller anklagd har väl inte blivit tatt ut tilltale, men offentlig i det offentliga ordskiftet i alla fall anklagd för lite diverse insidehandel. På bakgrund av information det misstänkes att han kan ha fått.
Ja, men ska man väl ha för att man är gift med statsministern?
Ja, alltså det tänker jag, alltså särskilt hvis du må vara gift med Erna Solberg, så tänker jag att du får bedre ett par hundratusen i aktieutbyte för det.
Mm. Jo, nej, jag kan... jag kan nog skriva under på det. Jag vet inte om det är arbetslösheten som har vrängt min syn på värdet av pengar. Men jag kan absolut se en logik i det.
Ja, men det visar sig att det är inte bara spörsmålet. Har du drevet med aktiehandel mens din kone var statsminister? Sindre Finnes ikke har svart helt ærlig på.
Nei.
Han har heller ikke svart helt ærlig på spørsmålet, altså, hvilken utdanning har du? Han har i flere år hevdet å være siviløkonom, til tross for at han aldri fullførte studiet. Han leverte aldri inn mastergraden sin.
Jaha.
Ifølge Erna Solberg så har hun ikke fått med seg at... han i ett par tiotals år har omtalat sig själv som civilekonom.
Ja, det är ju liksom... ja, att han liksom ljuger för allmänheten är väl inte jag superbrydd av. Det är ju ändå liksom inte,
nej,
alltså, inte på något sätt ett krav att ha någon utbildning för att vara gift med en politiker.
Ja, jag tänker att alltså Sindre Finnes är inte politiker.
Utan det är mer...
Och om han lyver är jag fullständigt likgyldig till.
Jag det är ju mer intressant helt... i sammanhanget att han har ljugit för sin fru i x antal år.
Ja, det är den delen jag inte helt vet om man har gjort. Alltså, någon lyver här, helt klart. Men jag är inte nödvändigtvis säker på att det är Sindre Finnes.
Ja, det kan vara hon som inte vill bli medbrottsling.
Ja.
Eller vad man ska kalla det.
Så alltså, Høyre är ju nå i kombinationen av detta och aktiesaken i den svärt intressanta positionen att de försöker presentera ett bild av Erna Solberg som en otroligt ryddig och detaljorienterad politiker, men som inte har fucking peiling på vad äkta mannen driver med.
Alltså det är ju intressant det där.
Ja.
På så många olika sätt.
Men en ting är att han har brukt en beskyttet yrkestitel utan att ha utdanningen. Men den verkliga förbrytelsen till Sindre Finnes är långt värre. Han har till trots för att inte ha fullfört mastergraden gått med kandidatringen till Norges handelshögskola.
Ja, nej, det är lite aldrig på någon som har gjort det.
Alltså, jag tänker att ha en sån ring är lite flaut i sig själv, men det blir hacke värre när du har en sån ring för ett studie du aldrig har fullfört.
Ja, men du vet hur det är med liksom en viss sorts medelklassmänniskor som är övertygade om att de fyra åren eller vad det blir som de tillbringar på en högre utbildningsinstitution är den absoluta höjdpunkten av deras liv.
Ja, alltså.
Och då är det ju såklart bara surt för honom om han inte får delta i sitt livs enda glädjeämne bara för att han inte lämnade in en uppsats.
Ja, alltså, det är särskilt NHH-studenter är väldigt sådan. Jag skönner fremdeles inte varför folk en gång i tiden var väldigt upptatt av att få NHH lagt till Bergen istället för Oslo. Det har ingenting gott har kommit ut av det.
Nej, men alltså det är ju... Jag vill ju säga att utöver uppdatering på norska utbildningsskandaler så har jag även en uppdatering på mitt ämne från förra veckan, det vill säga studentkulturens allmänt motbjudande natur.
Ja, med ting som kandidatringer.
Ja, men till exempel det, men även, jag vill även rapportera att Akademiska föreningen i Lund har lyckats hitta ett sätt att skapa vad som kan vara de sämsta vibbarna jag någonsin har sett. Det är ju så att Emmanuel Macron är, jag tror i talande stund när vi spelar in det här, fortfarande i Sverige. Och...
Ja, alltså, det riskerar att han plötsligt blir sån som sist franskman där inviterade.
Jo, vi har en lite tvivelaktig historia med det där. Men en av någon anledning så är en av grejerna han har gjort under sitt statsbesök att delta i studentafton på AF-borgen i Lund. Jag begriper för mitt livs skull inte varför han gick med på det, men tydligen tyckte han det var en bra idé.
Ja, okej. AF-borgen ser nog i det minsta ut som en borg.
Ja.
I motsättning till Chateauneuf.
Det gör den. Det verkar ha varit någonting med svenskar i mitten, slutet på 1800-talet och att vilja bygga byggnader som ser ut som borger för saker som är helt orelaterade.
Ja.
även om ja, det finns kanske något mått av logik när det gäller AF-borgen mer än vad det finns gällande vattenborgen. Den är ändå inte riktigt lika förbryllande. Men de höll i alla fall det. Och då har å ena sidan var det som väntat protester utanför för Palestina. Eftersom Macron då är ganska frispråkig Israel-vän i samband med den här konflikten. Men sen har det var det också rapporterat att eftersom ja, men som så ofta händer det här statsbesöksprogrammet blev förskjutet så var Macron nästan 1,5 timme sen till det här evenemanget. Vilket ledde till att de samlade studenterna i stora salen på AF-borgen höll upp stämningen genom att sjunga Marseljäsen i kör. Oklart om de gjorde det under hela den 1,5 timmen, men oavsett är jag mycket glad att jag inte var där. Även om jag aldrig någonsin tänkte delta. Så känner jag mig bara bekräftad i det beslutet.
Men varför gör man det?
Ja, jag har ingen bra förklaring. Hade jag haft det hade jag inte suttit här och gjort den här podden.
Ja. Jag tänker att det här är sådana ting man får när man har mer eller mindre rena universitetsbyer som Lund och Uppsala.
Ja, lite så.
Visst man bara så placerar universiteten i byer där det också bor andra människor, blir dessa studenterna tvunget till att förhålla sig till andra människor.
Ja.
Och må lära sig att vara alltså, nästan normala istället för att driva och synge Marseljäsen.
Ja. Nej, jag har som sagt inget försvar för det här beteendet.
Men vad är det Macron har gjort under statsbesöket ellers?
Som jag förstår det så är anledningen till att han besökte Lund till att börja med att de skulle inviga något ESS-projekt. Jag vet inte om, jag tror inte själva anläggningen är färdig, men det var någonting de var där och gjorde i samband med det. ESS är ju då något europeiskt samarbete som ska bygga något stort, ett stort laboratorium precis utanför Lund. Jag är inte den som kan förklara vad syftet, eller vad som ska göras i det här laboratoriet. Men någonting väldigt stort. Man räknar med att det kommer bli en tillflyttning av ungefär 20 000 människor i Lund totalt i samband med det här projektet.
Hur många inbyggare har Lund per dags dato?
Jag tror snäppet under 100 000.
Ah, okej, okay. Ja, så 20% ökning cirka.
Ja. Och det var också därför man byggde spårväg i Lund för inte så många år sedan. För att ansluta det här projektområdet till centrum.
Ja, det tänker jag nog att Lund är för lite till, uansett.
Ja, tanken var att man skulle bygga spårväg i Lund, Malmö och Helsingborg samtidigt. Men Malmö, ja, kommunfullmäktige röstade för, men alla de borgerliga partierna röstade mot, så därför ville man inte fortsätta med projektet för att det skulle kunna bli hotat om det var så att det blev maktskifte.
Nej, men alltså sånt sker ju inte.
Nej, alltså det sker absolut inte i Malmö, vilket är det perplexa i sammanhanget.
Nej, men jag menar alltså att man driver jo ikke og skroter ferdig planlagte og byggeklare prosjekter grunnet et maktskifte.
Det har absolut inte hänt i någon ungefär lika stor stad i Norden de sista åren.
Nej. Alltså det har det inte, för vi har ju faktiskt aldrig kommit så långt att det är byggeklart. Vi har klart att börja på nytt länge för det hver gång.
Det blir alltid stoppat till sista minuten.
Men var planen alltså att man skulle koble samman Helsingborg, Lund och Malmö eller bara
nej bygge? Nej utan det var bara att alla tre städerna planerade att bygga samtidigt.
Okej, okay, ja.
Det är alldeles för långt.
Ja, för jag skulle till och säga att alltså,
och det går redan tåg ganska ofta mellan
Malmö, Lund, jo okej, okay, kanske, men Malmö, Helsingborg ville blitt i längste laget och
ja,
slå mig som ett sätt som gärna har alltså skickliga tågförbindelser allerede.
Ja, precis. Däremot så tror jag det ingår i planen som Helsingborg har gjort att de ska bygga en linje upp till Höganäs. Vilket ändå är ja, men 2 mil kanske. De var väldigt dumma och skrotade järnvägen till Höganäs precis innan det samhället började växa.
Jag tänker att de borde bygga en järnbanebro över till Helsingör.
Det har diskuterats en tunnel. Det har det gjort. Det finns inga...
Ända bättre.
Det finns inga byggplaner i nuläget, tror jag inte. Men det är en grej som kommer upp från och till. Vilket egentligen är lite synd. För att det kommer ödelägga en väldigt stor del av den helsingborgska lokalkulturen. Om man inte kommer kunna sitta en hel eftermiddag och åka fram och tillbaka på färjan och dricka öl.
Ja, men kan man inte ta tåget fram och tillbaka och dricka öl?
Det kommer förmodligen inte finnas servering på samma sätt på tåget.
Kanske vi inte har de värsta tågen i världen likväl.
Alltså trots att överfarten mellan Helsingborg och Helsingborg tar 20 minuter så har de ändå en fullgod restaurang på de båtarna. Och det är som sagt då för att folk åker fram och tillbaks flera gånger.
Må man köpa en ny biljett för varje gång? Eller?
Jag vet inte. Jag tror att det är något... jag ska kolla. Men jag tror det är något paket man köper.
Ja, alltså att man kan köpa en dagsbiljett eller något för exempel.
Ja, men ungefär så. Ja, man kan köpa en så kallad parkera ombord-biljett som låter en ha bilen stående under 2 omgångar fram och tillbaka. Så när man kan köpa enkel, dubbel och trippel. Vilket, nej, det kostar lika mycket oavsett. Så att jag antar att man bara köper typ en tur och tur-biljett och sen kan man åka hela...
Ja. Detta hörs ut som en lokalkultur som borde försvinna.
Ja, och då är det en norrman som säger detta.
Ja, men alltså... färger är grejt nog, men... Att sitta fram och tillbaka på färger, det är ju psyk adfärd.
Ja, alltså jag är ju böjd att hålla med.
Alltså, det är grejt nog, hvis du... Hvis du kjører fra Bergen til cirka en hvilken som helst annen by, så må du før eller senere på en ferie hvor du betaler 5 ganger hva det burde koste for en svele og den verste kaffekoppen du noensinne har fått. Men det er en praktisk nødvendighet, ikke noe du gjør for moro selv.
Det är en livsnödvändig svela, inte något nöje.
Men ska vi gå över till Norges nyaste parti?
Ja, men det kanske är klokt. När vi nu har pratat om infrastruktur, vet jag inte om det är det mest relevanta för just den här politiska rörelsen, men lika så väl.
Nej, alltså det mest relevante för denna politiska rörelsen är väl egentligen bara det verkar som det är mest intresserat i att bara bli hört och sett.
Ja. Innan du säger det du kommer säga vill jag återigen påminna om att du gör detta i en podd.
Ja, jo, okej. Okay.
Men ja.
Vi
håller i alla fall inte på att kandidera till politiska ämbeten.
Nej.
Det har vi valt att bespara er från.
Ja, jag vet inte. Alltså, det är tydligen inte så vanskligt att bli valgt in i bystyret i Bergen. Vilken som helst idiot kan göra det, virker det som.
Ja.
Men, Ove Ingemann Waltersø.
Är det nu jag ska nämna att... jag såg en brandbil häromdagen som det stod Modalen brandvärn på.
Ja, och så, som jag skrev. Detta antyder ju att Modalen enten har, eller på ett tidspunkt, har haft ett eget brandväsen.
Ja, jo tydligen. Den här kommunen med, vad var det, 300 invånare?
Nej, så mycket är det väl inte.
Ja, det var något åt det hållet.
Jo, 380.
Ah, okay, ja. Men jag tror att anledningen till att den var här tror jag var att det är det var ett gäng gamla norska brandbilar som var på väg till Ukraina som någon sorts bistånd. För det var bland annat också en brandbil från Nässeby i Finnmark, en kommun med 864 invånare.
Ja, alltså att Nässeby har haft ett eget brandväsen på ett tidspunkt kan jag kanske heller gå om på för att det är säkert ett par timmar till närmaste kommunen som är stor nog till att det egentligen ger mening att de kan administrera sitt eget brandväsen.
Jo, men något sånt är det väl.
Vad blir det närmaste, alltså byn i hermetegn till Nässeby?
Ja, men det är väl antingen Vadsö eller Kirkenes.
Ja, jag tror det
blir... hur du definierar en by.
Tror det blir Vadsö under den mest generösa möjliga definitionen av by.
Ja.
Nå är man för så vidt ganska liberal med bystatus i Nord-Norge. Hvis du har en rundkjøring så är du en by.
Ja, det där är ju någonting vi slutade med i Sverige på 70-talet. Och det är väl inte helt dumt att vi gjorde egentligen.
Nej, Svolvær vet jag i alla fall att är en by.
Ja.
Ja, jag har varit i Svolvær och som sagt det är en rundkjøring.
Ja, det är väl tre fiskebåtar och en kyrka.
Ja, ett konferenshotell.
Ja, just det, för Hurtigruten lägger till där.
Hurtigruten lägger till där. Och så har man ju av och till organisationer som bestämmer sig för att ja, det hade ju varit lite kul att vara i Nord-Norge istället för på ett av konferenshotellen på Gardermoen.
Ja.
Och så ändrar man upp i Svolvær.
Jag kan väl ha en viss sympati för det.
Och bruk väl cirka 3x det man hade budgeterat med till det aktuella arrangemanget. För det är att plötsligt behöver man betala väldigt mycket fler flygbiljetter.
Jo, det är väl i och för sig så.
Men, ja. Ove Ingemann Waltersø har gått som partiledare i Industri- och Näringspartiet.
Ja, detta är alltså mannen som stavar Waltersø med Z.
Ja.
Någonstans i det. Och i allmänhet liksom har ett namn som låter som att det är någon skeppsredare på 1850-talet.
Ja, men alltså, min första tanke när jag såg namnet var ju att detta är ju inte en politiker i det 21 århundre. Dette er et medlem av staben til Reichskommissær Terboven.
Ja, jeg skulle säga typ den enda stortingsmedlemmen som röstade mot unionsupplösningen. eller något sånt. Det är väl ungefär samma typ av människor.
Ja, enaste medlem av Eidsvoll-församlingen som argumenterte för att gå till krig mot Storbritannia för att få bli en del av Danmark. Men ja, han har gått av som leder i INP. Dette sinnssyke partiet grundlagt ut fra en Facebook-gruppe.
Ja, alltid ett bra tecken.
Ja,
som det är de och den här rörelsen 24/7 i Varberg.
Ja, som fick sån 10-15% i diverse västlandskommuner.
Ja, där också de, ett...
Där de gick till valg på dödsstraff för att någonsin ha tänkt tanken om att bygga en vindmølle och tredubbla norsk oljeproduktion.
Ja.
Sån cirka.
Nej, men ska du upp på jorden så kan man ju lika gärna göra det direkt.
Ja.
Bättre att dra av plåstret snabbt.
Det har varit mycket kritik av han internt på grund av ledarstilen hans. Han har blivit kallt autoritär och det har varit anklager om att han fullständigt överkör lokaldemokratiet i partiet.
Ja.
Så efter ett kritikvetak i landstyret så har han gått av. Men han var också administrator för denna Facebookgruppen som partiet är sprungit ut av. Så Facebookgruppen är nu blivit gjort om till en Facebookgrupp för det norska industripartiet.
Ah, perfekt.
Ikke bare ble partiet grunnlagt på, i utgangspunktet av denne gruppen, det er også her de har samlet inn innspill til det som etter hvert ble partiprogrammet.
Ja, nei,
det
er... Som sagt, det er det beste sättet att styre et parti på.
Ja.
Ingen har hittat på et bättre.
Nei. Eller vet ikke, kanskje altså femstjernebevegelsen med noen sånn proprietære avstemningsplattformen som ett medlem av ledelsen eier och som partiet betalar alltså enorma summor till land för att bruka.
Ja, nej men det
efter att ha bytt namn på Facebookgruppen så har han postat hur man melder sig ut av INP. och därefter kunngjort uppstarten av ett nytt parti.
Ja, jag har inget riktigt att tillägga till det här. Det är fantastiskt på så många olika sätt.
Ja, detta är heller inte första gången en Facebookgrupp står centralt i en intern konflikt i ett populistiskt parti med base på Västlandet. Trym Åfløys brudd med bompengepartiet startet i stor grad grunnet konflikter om moderering på Facebook-gruppen.
Åh, vilken tid vi lever i.
Ja.
Man får hitta de små glädjeämnena.
Nye partiledaren i INP är en fyr fra Bømlo som heter Joar Nesse. Han var tidligere første nestleder. Ble informert om at han nå var leder midt under et intervju med Bergens Tidende.
Ja, men det är det låter som att det går strålande för alla inblandade det här.
Ja, det... Jeg vet ikke om jeg vet ikke hva jeg hadde foretrukket dette eller om de hadde kollapset nærmere neste valg, for nå mistenker jeg at det kanskje er nok tid til at man rekker å få bygget opp et nytt idiotparti som plutselig får 4-5% av stemmene.
Ja, nei, men det er jo altså uteslutande i det här sammanhanget är det ju fruktansvärt synd att Norge inte gick med i EU.
Ja.
Det, alltså
ja.
Norska EU-val hade varit otroligt underhållande.
Ja, det hade det. Men samtidigt så misstänker jag att vi hade inte haft lika många sära partier i lokalvalgene hvis disse menneskene fick alltså utlöp för frustrationerna sina i EU-valg.
Det kan ligga någonting i det du säger.
Alltså där chockerar det nog sån att INP inte har varit alltså på meningsmålinger så marginale som de kanske borde vara.
De har Nej, jag har ju sett en del. Ja, men de har väl varit ovanför 4% spärren ganska konsekvent.
De har lugget alltså runt spärren så alltså har på en del målinger varit alltså större än MDG, jämnstora med MDG, nästan upp mot KRF och Venstre som ligger lite över en.
Ja, det att de gör det vet man ju inte riktigt hur man ska känna inför.
Nej, men alltså jag tänker att man måste se på det som en alltså naturlig konsekvens av att Centerpartiet är halvert sedan valget.
Jo, lite så är det väl. Det är väl tyvärr dit en beskärd del av dem går.
Som inte
gillar att Centerpartiet sitter i vad som uppenbarligen är en kommunistisk regering.
Ja.
De har ju till exempel valt att inte skära av allt bistånd till Palestina efter att Israel sa att typ 2 biståndsarbetare var anslutna till Hamas.
Ja, de startade väl först med 12 och så visste sig att någon av de 12 har varit död i längre tid. Någon av de har aldrig jobbat för UNRWA. Det är inte alla det man helt kan bevisa att finnes. Så nu är det väl sist jag så hade justerat ned till 4.
Du menar att den israeliska militären kanske skarvar med sanningen?
Nej, alltså så
har aldrig hänt.
Så långt vill jag inte gå. Men jag är fascinerad över alltså vilka europeiska land det är som inte kutter bistånden. Det är en ganska snodig koalition.
Ja, alltså vår regering har ju tagit det djärva beslutet att sålla sig till den fria världen i den här frågan.
Mens de 5 länderna som har erklärt ukritisk stötte till Hamas är Norge, Irland, Spania, Belgia och Danmark.
Danmark är otippat.
Ja,
det måste jag faktiskt säga.
Ja.
Det känns som att Lars Løkke Rasmussen borde vara i bräschen för det här.
Ja, som jag skrev till Kieran från Kornsbeite häromdagen. Danmark ville inte nödvändigtvis varit det första landet jag gettet innenför kongeriket Danmark en gång. att den danska regeringen vidareför 17 är mer överraskande än visst att visa att det färöiske utrikesdepartementet hade bidratt med stötte i utgångspunkten.
Ja. För att, alltså, jo, men de kör ju lite sitt eget race som vi har pratat om.
Efter att jag lärde att Färöarna hade en relativt oavhängig och relativt prosovjetisk utrikespolitik under den kalla krigen, så följer jag att det är ting man inte kan utlucka.
Nej, det finns väldigt lite man kan utesluta när det gäller Färöarna, har vi lärt oss. Utom då att de behandlar homosexuella människor med någon sorts respekt. Där har de trots allt en bit kvar.
Men det är ju sinnssykt att de har ett utrikesdepartement.
Ja, men vem annars ska förhandla om fiskekvoter?
Danmark!
Ja, men tror du de bryr sig?
Nej, så därför kan de bara låta oss få alla fiskekvoterna.
Ja, nej, men någon måste ju se till att det blir någon valfångst i Norska havet. Och om inte Norge kan göra det så...
Men Norge kan göra det. Island kan göra det. Man har allerede två faktiska land som är cykelupptatt av valfangst.
Som är länder och inte kommuner.
Ja, eller alltså Island.
Ja, okej. Okay, ja, nej men... Du förstår vad jag menar.
Ja, men jag tänker att alltså... Verken Island eller Färöarna trenger att existera. Island kan vara ett fylke. De kan få välja om det är ett fylke i Norge eller Danmark. Och så är Färöarna en kommun i Island.
Ja, men det är alltså vår plan.
Ja. INP är nog delt upp i... Har nog delt sig mellan... Videreføringen av Industrien Næringspartiet og det norske industripartiet, utbrytergrupper rundt tidligere leder. Jeg ser at i hvert fall et lokallag i INP har kollektivt gått over i DNI.
Ok, og er det i en kommun der de finnes representerade? Eller er det bare liksom tre menn og en hund? Ja, det är det väl i och för sig oavsett. Men har de tre männen politiska mandat eller inte?
Jag ska se hvordan kommunstyret i Stjørdal ser ut. Jag misstänker att det inte är representerat.
Nej, det är ju lite fel del av landet trots allt.
Ja, det är faktiskt inne med en.
Ja, okej. Okay, ja. Nej, men då... Då har vi ett nytt parti med politisk representation.
Det spörs ju. Kanske alltså kommunstyrerepresentanten inte är enig med lokallaget.
Ja, det kan trots allt vara så.
För övrigt tänker jag att alltså med 25 000 inbyggare så tänker jag att Stjørdal är akkurat lite för stort till att det är grejt att Senterpartiet är största parti i kommunstyret.
Ja, men det löser sig nog till nästa... Eller i och för sig, är detta efter...
Det är...
Kommunalvalet förra året.
Ja.
Åh, herregud. Ja, nej, då är det...
2023.
Då är det absolut något fel.
12 mandater. Ned från 16, då?
Jo. Det är trots allt inte så konstigt, tycker jag.
Nej.
Men... ja, medan den... Den norska Facebook-högen verkar föröka sig genom delning så har...
Höyre, vad snackar du om? Alltså, Industri- och näringspartiet är ett, alltså, vad var det kallade sig? Industrivänligt centrumsparti?
Ja, men... ja, det jag vill komma till i alla fall är att den danska...
De har inte uppdaterat nettsiden sen. Ove Ingemann valde att stå för en del som leder.
De slåss väl om lösenordet.
Det är möjligt han kontrollerar nettsiden nu. Kanske den snart går över till att bli en DNI nettsida.
Det är inte alls omöjligt. Men ja, de... det har blivit fler partier i Norge, men vi kan konstatera att landet med... vad som ändå måste vara Nordens värsta exempel av förökelse genom delning bland politiska partier. Alltså Danmark verkar vara på god väg att rätta det problemet. Eller i alla fall i teorin.
Ja.
För att vi har ju pratat flera gånger tidigare i podden om att Danmark har för många högerpartier. Även liksom för att vara Danmark.
Ja, vi har väl konstaterat med att för det första har de för många partier och för det andra är för många av de högre.
Ja, de hade ju, vad var det, 12 eller 13 partier i Folketinget efter förra valet.
Ja, 15, visst du täller med alltså de färöiska och grönländska.
Jo, visst, men... det gör vi ju inte. Eller liksom, de...
Jag tänker att de grönländska partierna kan få existera. Javnaderflokkeren, lokallag i Socialdemokratiet, sambandsflokkeren, lokallag i... vet ikke, Venstre?
Jeg tror det er dem de bruker samarbeta med, ja. Och sen är ju frågan var de andra två partierna ska hamna i och med att de ja, historiskt sett har varit lite mindre intresserade av att samarbeta med Danmark av diverse skäl.
Ja. Jag vet inte, jag tänker att det färöiska Fremskrittspartiet
avsluta den tanken.
Vanskelig att placera.
Ja, men de... Ja, nu kan det vara så att jag blandar ihop dem med någon annan, men är de inte typ liberala allianser fast på Färöarna?
Jo, liberala allianser på Färöarna, men för oavhängighet, som gör det lite vanskelig.
Mm, just det.
För jag tänker att alltså på vänstersidan är det lättare. Republikanerna går säkert sån halvvägs OK in i enhetslisten.
Ja, de lär väl kunna samarbeta om inte annat.
Ja. Men så alltså jag vet inte. Samtidigt liberala allianser har säkert sett på några Excel-regnark och konkluderat med att färöisk uavhengighet är bra för egentligen Danmark.
Ja.
Det tänker jag nog Folketinget trenger. Ett parti som tar till ordet för att kasta Färöarna och Grönland ut av Danmark.
Ja, det hade kunnat bli lite spännande allianser där, tänker jag.
Ja, men Danmark ska få färre partier, vilket blir viktigt.
För att det kanske mest irriterande partiet Danmark har alla kategorier, nämligen Nya Borgerliga. Är i en smärre kris just nu.
Jag vet inte om jag är enig att det är det mest irriterande partiet jag har.
Alltså jag tänker att jag vet inte om Stram Kurs fortfarande existerar, men de var väl kanske värre. Men det är någonting med liksom den kombinationen av främlingsfientlighet och ekonomisk gammalhögerpolitik.
Jo, det är klart. Det är klart det ondaste partiet i Folketinget, men personligen syns jag SF är mer irriterande.
Jo, alltså alla danska politiska partier vars officiella engelska namn inte är en direkt översättning tycker jag man kan göra sig av med.
Jag vet inte, alltså Red Green Alliance är ju inte en direkt översättning av enhetslisten de rødgrønne heller.
Men
Da blir man fort sittende igjen med kun altså, Dansk Folkeparti, Moderaterna og Socialdemokraterna. Alternativa.
Ja, Danmarksdemokraterna. Sjukt nog.
Jo.
Men ja, för er som... Jag tror vi har pratat om Nya Borgerliga tidigare i podden. För att de har gjort lite alla möjliga konstiga grejer de sista par åren. Egentligen genom hela sin existens som politiskt parti. För att...
Ja, men alltså, sista par åren däcker ju också hela deras existens som ett parti.
Ja, nej, nästan lite så. Det här partiet grundades alltså 2015. Och anledningen till att de grundades var för att de tyckte att regeringen hade släppt in alldeles för många asylsökande.
En ny och radikal idé i dansk politik.
Ja, det är ju sjukt att ingen har försökt företräda den här åsikten tidigare. Dessutom var inte Danmark alls speciellt. Alltså de hade inte speciellt högt antal asylsökande där under den kraftigaste perioden 2015.
Men 2015, vilken regering var det då? Var det Løkke eller var det
bytte ju tidigare? Där någonstans. Det var väl i juni det valet. Ja, precis. 18 juni 2015 kom Løkke tillbaks.
Okej, ja.
Så att det var hans regering. Och det var ju en ren vänsterregering, som jag minns det. Jo, och men de hade stöd bland annat från konservativa Folkeparti som bägge Nya Borgerligas grundare tidigare var medlemmar av.
Ja. Ja, jag bara fant en lista över alla de liksom jobben Torning Schmidt har haft efter att hon gick som statsminister. men ja, Nya Borgerliga.
Ja,
de går inte så bra för det.
De bildades såklart då eftersom de tyckte att regeringen var för slapp mot invandringen och konservativa Folkeparti inte gjorde tillräckligt mycket för att motverka det här. Och de sa att vid grundningen av partiet sa de att deras politik var en blandning av Dansk Folkeparti och Liberal Allianse. Och de har i princip fokuserat på invandringspolitiken sedan de började, men de har också typ, ja men liksom typ Mogens Glistrups ekonomiska politik.
Ja, alltså
egentligen har de ju typ hans invandringspolitik också.
Ja, alltså kombinationen av alltså Dansk Folkeparti invandringspolitik och Liberal Alliances ekonomiska politik är ju bara Mogens Glistrup.
Ja, mycket så. Jag vet inte om de vad de tycker om honom, men det skulle inte förvåna mig om de är fans.
Ja, så väldigt kul att cirka en tredjedel av folketinget kan alltså ideologiskt spores tillbaka till Mogens Glistrup.
Ja, det är ett otroligt coolt land på så många sätt. De här två grundarna i alla fall. Vi har dels Pernille Wermund som jag tror vi har pratat om tidigare i podden också. För att hon, ja vi kommer återkomma till det här, men hon avgick som ledare en kort period. Men har utöver det lett partiet genom hela dess existens. Hon var den av de här två som hade hållit högst politiskt mandat. För hon hade suttit i kommunfullmäktige i Helsingör i 2 år.
Nej, Helsingör. Det var inte en alltså, meningslös digression i stad. Det var
foreshadowing. Precis. Helsingör är ju, ja, det har varit en väldigt röd stad en gång i tiden. Men nu för tiden är det mer liksom en kranskommun till Köpenhamn och konservativ Folkeparti brukar vara största parti där med knapp marginal. Så hon hade suttit där i 2 år. I övrigt inte haft någon politisk något politiskt engagemang. Och hennes vapendragare då var en man som med det otroligt normala och inte alls konstigt klingande namnet Peter Seier Christensen.
Ja,
apropå namn som hade passat in i Josef Terbovens regering.
Ja.
Han är i alla fall kemisk ingenjör. Och har hans enda, eller i alla fall innan Nya Borgerliga grundades, så var det enda politiska uppdraget han hade haft att han hade suttit i styrelsen för konservativa Folkepartis lokalavdelning i kommunen där han bodde. Och det är alltså jag tror det är ganska lätt att bli invald i det.
Ja, det.
Det är nog inte mycket man behöver göra. Men de, trots att deras nisch blev utmanad i bägge de folketingsval de har deltagit i. 2019 av Paludan och 2022 av Danmarksdemokraterna. Så lyckades de ändå bli invalda i folketinget bägge gånger. Dels på grund av den alldeles för låga spärren i Danmark. Och dels
vad är den på? Är det 2% eller?
Ja. Och dels eftersom de har konsekvent valt att lägga typ nästan hela sitt partistöd på reklam och inte vare sig bygga upp någon lokal organisation eller och hålla på med politikutveckling. Mest för att det är ganska uppenbart vad de står för. Så i valet 2022 så fick de 6 mandat. Inom en vecka hade en av deras folketingsmedlemmar lämnat partiet. För det visade sig att Mette Thiesen hade haft någons... Ja, hennes pojkvän hade begått våld mot en person som var anställd av partiet. Vilket ledde till att det tydligen inte gick att ha kvar henne. Så hon är sedan en kort tid tillbaka medlem i Dansk Folkeparti. För övrigt har hon tydligen också sagt att hennes föräldrar var vänster, men hon fick sina politiska värderingar från sin morfar eller farfar som röstade på Glistrup. Ja, hennes farfar. Så där har vi svar på den frågan, i alla fall när det gäller en av deras folketingsmedlemmar. Efter att den nya regeringen bildades så bestämde sig Värmund för att hon skulle avgå och lämna över partiet till någon annan. Problemet var att den enda kandidaten som ställde upp, Lars Boje Mathisen, som jag tror vi pratade om när det begav sig, var djupt impopulär inom partiet. Och han, efter ungefär en månad så blev han inte bara kastad som partiledare av partistyrelsen, utan också utesluten ur partiet.
Ja, detta är verkligen alltså partiet som bär Mogens Glistrups fana vidare.
Ja, på så många olika sätt. Så det ledde i sin tur till att ja, alltså vid det här laget är de då nere på 4 folketingsmedlemmar. Och en till gick någonstans i samband med det här.
Mikkel Bjørn Sørensen gikk over til Dansk Folkeparti
24 januar. Det var han som pratade som alternativ kandidat. Som var mer... Ja, han tillhörde det som kallades den vita flygeln.
I motsättning till vad?
Ja, du, det är... Han var tidigare ledare för deras ungdomsförbund i 5 år. Är för övrigt född 1995. Så det är ett seriöst parti det här.
Ja, Vad gjorde de 3 jedverde medlemmarna av folketingsgruppen därefter?
Ja, de valde in Värmund igen som partiledare. Men ungefär i samband med detta så bestämde sig Seier för att han, som liksom ganska många danska politiker ungefär samtidigt, bestämde han sig för att han skulle sjukanmäla sig på grund av stress. Men han verkar dock ha haft lite mer skäl för det än de flesta andra. För det har senare visat sig att han har lymfom. En sjukdom som ändå har ett visst beskärt dödstal.
Ja, det...
Tydligen är överlevnadstalet efter 5 år ungefär 70%. Så 30% av alla som får den här sjukdomen dör inom 5 år. Det lämnade då deras så kallade folketingsgrupp ner på 2 man. Dels Värmund och dels Kim Edberg Andersen. Och vid något tillfälle i samband med det här verkar Värmund ha bestämt sig för att vad fan är det vi gör här?
Hvordan fungerer sykefravær i Folketinget? Kommer det ikke inn vararepresentanter?
Jeg vet ikke. Man tänker ju det, men...
Ja, jag ville trodde att de da fremdeles var tre. Den tredje var bara en annan person.
Ja. Jaha, nej, okej. Okay. Jo, i teorin när en folketingsmedlem sjukanmäler sig så går mandatet till en ersättare. Men det verkar som att Seijer bestämde sig för att hans ersättare inte var inte höll måttet och valde därför att inte officiellt sjukanmäla sig så att hon inte skulle kunna få mandatet.
Det här är ju bara ett otroligt parti på alla nivåer.
Ja, hon hade tydligen gått ur partiet sen valet.
Självklart hade hon det.
Ja, och det hade hon gjort efter att det avslöjades att hon hade skrivit en massa konspirationsskit på Facebook.
Hon gick ut av partiet efter att det blev avslöjat att hon hade delt partiets partiprogram på Facebook.
Ja, ungefär omtrent. Så. Hon anklagade den danska tidigare generalsekreteraren för UNICEF, Karen Heckerup, för mord på oskyldiga barn.
Ja, men nog en gång, det slår mig som en ting.
Eftersom hon var för att barn skulle vaccineras mot covid.
Ja, det slår mig som en ting som nye borgerlige kan finna på å ha som altså vedtatt politikk. Jeg ser ikke skandalen.
Nei, det er jo liksom ungefär den her nivån det her partiet arbeter på, som vi har sett. Men så hun, det var jo tydeligen ikke aktuelt at hun skulle komme inn da. Så de valgte at gå ned til två mandat snarere enn låta henne ta et. Men Värmund verkar vid det här tillfället ha gjort kanske det enda rimliga hon någonsin har gjort i sin politiska karriär. Nämligen bestämt sig för att det finns ingen mening att fortsätta. Det finns redan för många högerpartier i Folketinget och därför vill hon rekommendera för partistyrelsen att partiet ska upplösas.
För övrigt... nok et innslag i sjangeren utrolige navn som kunne vært tilknyttet Terboven. Ann Pernille Värmund Bretton Meyer.
Ja. Bretton Meyer kommer alltså från hennes nuvarande man Klaus Bretton Meyer som var tidigare direktör för det danska fotbollsförbundet.
Ja, jag tänker att alltså direktör för danska fotbollförbundet är minst lika fascistisk som att vara alltså del av ett rikskommissariat.
Ja, men tyvärr följde ju då Värmund upp sitt enda kloka beslut i sin politiska karriär med att istället gå med i liberala allianser. Vilket i sin tur ledde till lite förvirring inom det partiet. För att ja, men, deras ungdomsförbund, precis som ja, men, både Vänstres ungdom i Norge och Liberala ungdomsförbundet i Sverige, lever liksom under illusionen att liberalism på något sätt går att kombinera med antirasism. Och tycker därför det är lite dumt att en kvinna som tidigare har drivit att ett totalt asylstopp är ett oförhandlingsbart krav för att hennes parti ska delta i en regering nu ska gå med i deras parti.
Ja, jag kan se för mig hvordan unge vänstre ville reagert hvis Sylvi Listhaug plötsligt blev stortingsrepresentant för vänstre.
Ja.
Och då är Sylvi Listhaug relativt moderat sammanlignet med den genomsnittliga danska högerpolitiker.
Jo.
Vad har skjedd? Har Liberal Alliansens ungdom trut med att bryta med partiet eller är det bara en sån
Nej, såklart inte.
Vanlig syting utan några faktiska trusler.
Nej. För att Liberal Alliansens partiledare har lovat att det här kommer inte leda till någon politisk förändring.
Ja, okay,
så de har bara sagt att det, hoppas du håller det här.
Ja, så det är lite som med Luff och regeringen där.
Ja, men ungefär så. Det är nog väldigt, väldigt snarlikt skulle jag påstå. Men nu har i alla fall de ska ha extraordinärt årsmöte på lördag.
Liberala Allianser eller Ungdomspartiet?
Nya Borgerliga.
Nya Borgerliga, ja, okej. Okay. Ja.
Så de ska besluta om de verkligen ska upplösa partiet. För Folketingsgruppen är upplöst. Värmunds enda kollega sitter numera som partilös i Folketinget. Hon gör det ju då som nämnt inte. Men att upplösa själva partiet har hon inte makt att göra. Och det visar sig att ganska många av de övriga i partiet håller inte med om det här beslutet. Däribland Peter Seier Christensen som skickade ett ombud från sin sjuksäng till partistyrelsen för att gå in och rösta mot en eventuell upplösning. Så det återstår helt enkelt att se om vi blir av med dem eller inte.
Nej, jag hoppas de försvinner. Det ville varit en god start på den alltså, omstruktureringen det danska partisystemet tränger.
Ja, det hade varit en seger och sådana behöver vi. Men vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja, jag tror inte det är så väldigt mycket vi kan göra härifrån.
Nej, nej, men det kan bli en uppdatering nästa avsnitt. Eller ja, vid det laget ni hör det här avsnittet kommer det förmodligen redan vara beslutat.
Ja, så det. Att,
ni får se om vi hade rätt eller inte. Och det är kanske ett så rimligt ställe som något och lämnar jag för dagen.
Ja, det är väl ett grejt ställe att sluta.
Ni som lyssnar har som vanligt lyssnat på Bröderfolkens podd. Vi finns på diverse sociala medier som står i avsnittsbeskrivningen. Man kan också gå med i vår Discord om man vill göra det. Och i övrigt så hörs vi nästa vecka.
Ja, Discorden är det bästa stället att finna mina betraktningar om överhusvalget i Nepal.
Ja,
som nyligen fanns sted.
Och räddningskårens organisation i olika norska småkommuner. Det är framförallt de sakerna vi diskuterar där. Så om det intresserar er så är det bara att hoppa in. Ja, nej. Tack för oss.
Ja, ha det bra.
Ha det.